Då är klockan 10 i och jag hälsar er tillbaka. Välkomna tillbaka hit. Jag vill också påminna om att vi spelar in allt ljud här. Så att ni vet att det blir inspelat och det kommer att ligga på internet. Och där ska också presentationerna finnas efteråt. Och vi fortsätter med idén att ta in frågorna på papperslappar. Skulle vi gå runt med mikrofon i publiken så är det riktigt att ni pratar i mikrofonen just för inspelningens skull. Med det sagt så vill jag presentera panelen. Som från vänster är Thomas Juling, Stefan Grinneby på PTS och CITIC, Svante Nygren på Krisberedskapsmyndigheten och Vesa Virta från FRA. Och den första frågan anknyter till det. Thomas pratade om hotbilden här. Du målar upp en väldigt stor hotbild, men nu vill jag fråga er från vänster här. Hur ser egentligen hotbilden ut på internet och hur har den förändrats senaste tiden?
Ja, det som vi ser är ju en ökning av de här botnets och problemen kring hur de används. Där ser man ju mycket att de används i större och större utsträckning och de har ganska lätt att få skapa nya botnets och så vidare på grund av den dåliga säkerheten på många håll.
Stefan?
Ja, min bild är väl att hotbilden kan man säga har mognat tillsammans med den generella kunskapen som finns om internet idag. Så att alla de hot som vi har i det vardagliga livet, om det nu är bedrägerier eller vandalism eller stöld och liknande, de finns nu att återfinna på internet. Så att det har blivit lite vardag, finns även på nätet idag. Det och sen det här också med att det är ganska lätt idag att göra angrepp utan egentligen ha en större kunskap. Det är väl det som jag ser som det största hotet idag.
Så hotet har det är fler som hotar och det är lättare för dem att hota?
Ja, precis.
Svante, du sa någonting om att varför måste hotet komma från internet?
Ja, jag ska säga, det är ju lätt att ha ett fokus på alla de här spektakulära hoten från botnet och liknande. När vi tittar på KBM på samhällssäkerhet så brukar vi dela in det i två delar. Och dels de här spektakulära, storskaliga hoten. Och det är klart att de kan utgöra hot, men mycket av det kanske inte inträffar så ofta. Den andra sidan, det är de här mer vardagsnära där störningar och liknande lika gärna kan bero på att man inte skydda sig, man ser inte till att ha en tillräcklig tillgänglighet, prylar på hyllan och så vidare, vilket orsakar störningar. Det är ett slags inre hot också.
Intressant att du sa det med tillgänglighet, därför att en definition av säkerhet är ju det här med att det som ska vara tillgängligt ska vara tillgängligt, det som ska vara hemligt ska vara hemligt, det som inte ska mixtras med ska ingen mixtra med, och i bästa fall ska allting vara spårbart också. Så att du vet så har varit inne på att hot måste man se, olika hot är ju inte alltid hot fulla av alla fyra aspekterna. Så att du menar att det som är tillgänglighetshot behöver inte vara ett integritetshot. Kan du berätta lite om det?
Ja, om vi tittar på det Svante pratade om så är det väldigt mycket tillgänglighetsaspekter. Om vi då växlar över och tittar på antagonistiska hot istället så kan vi ju ha tillgänglighetsaspekter där också i form av denial of service-attacker till exempel. Men ur de antagonistiska hoten så har vi även då angrepp mot konfidentialiteten och integriteten. Då. Så jag gör gärna uppdelningen här om vi har antagonistiska hot eller andra typer av hot.
Och det vi pratat om hittills är mest antagonistiska hot alltså?
Ja, precis.
Om du menar de andra hoten då, integritet och tillgänglighet, hur menar du att, vad händer där?
Jo, men det är även det kan ske riktade attacker även mot integriteten och tillgängligheten.
Och en riktad attack mot tillgängligheten är som DDoS-attack?
Ja, det är en DDoS-attack.
Ja.
Riktad attack mot integriteten är om någon med ett ont syfte manipulerar data.
Håller du med om den hotbild som Thomas har gett vad gäller de här typen av attacker också?
Jag har ju fördelen att sitta som fjärde man här. Håller med. Jag plockar gärna russin ur kakan som tidigare talarna har sagt.
Får man flika in här? Alltså, när det gäller tillgänglighet så När jag är ute och pratar om sånt här så brukar jag langa upp en del tidningsklipp. Och det går ganska enkelt att hitta små incidenter, ofta har det med elavbrott och teleavbrott att göra. Plötsligt när en sån störning inträffar så säger det bara pang, 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 så faller saker som dominobrickor. Och det inträffade i Skåne i vintras till exempel, polisens system slog ut, kommunala system slogs ut, lokaltågen stoppade och lite andra sådana bieffekter. Och det handlar ju mycket om att vi bygger in oss i system där vi blir beroende av andra system. Och plötsligt, det som Thomas antydde här lite grann, vi har affärssystem som vi är helt beroende av, data som vi har matat in, vi är beroende av de tekniska systemen. Och till slut sitter man lite grann i en rävsax. Det är tillgänglighetshotet lite grann.
Vad som hände i Skåne, var det en hackerattack eller kom det en decimeter snö?
Nej, det var snarare snö. Det var alltså en störning i eldistributionen.
Vi har ju pratat en del om mobiltelefoner de senaste 15 åren om att det skulle vara ett sånt himla hot mot integriteten, att vi går runt med små datorer i fickorna och där finns all vår personliga information och vi kan spåras enligt dem och de har mer än beräkningskraft och allt möjligt. Och den här vargen har vi ju hört om i 15 år, men det senaste nu i veckan det var att de dessutom skulle bli delar av botnät. Kommer den här vargen någonsin? Nu får Vesa börja svara.
Alldeles oavsett om vargen kommer eller inte så kan det väl vara bra att veta att vargen kan komma. Det finns sårbarheter, det finns utrymme. Vi har ett gäng får på ängen. Och vi vet att vargen kan komma. Och det kan knyta an till det här med skada som Thomas var inne lite på. Vi vet att det finns system som är gamla och inte är byggda för att hänga ihop, prata med andra på internet. Vi vet att det finns sårbarheter där. Men det har inte hänt någonting än. Ska vi vara nervösa eller inte? Jag ställer mig nog gärna upp och skriker vargen kommer några gånger. Även om det kanske inte är så klokt.
Och du jobbar på FRA också. Vad säger krisgasmyndigheten om vargen då? Är de kommande?
Alltså, när det gäller mobila system så ser vi en trend, va? Alltså från att säkra att perimetern är fasta nätet så skaffar man sig bärbara och upptäckte efterhand att jaha, nu utsträcker man perimetern, då kanske klyftigt att inlänka det här i företagets organisationens parametrar, så börjar man bygga VPN-länkar. Nu börjar man få mobila terminaler, det började nu det året som har gått, nu under 2009 kan jag tänka mig att det kommer att tillta och vi kommer att behöva täta till de här också. Rätt ordentligt, va? Men sen är ju frågan om vad ska man, hur ska man komma in och hur ska man utnyttja det här? Ska man utnyttja denial of service-attacker till exempel mobiler? Då får man börja med att räkna på hur mycket bandbredd har de tillgängligt, vilka vägar ut finns det och så vidare. Och där känns mobilnäten lite mer isolerad än andra nät som vi har blivit vana vid. Så jag tror att det dröjer innan vi får se verklig exploatering på det området.
Vi har ju burit bärbara datorer ut och in i företagen i 10 år utan att det har hänt någonting som kan liknas i världens undergång.
Ja, det händer saker och man bör nog vara lite försiktig med hur man planerar sitt perimeterskydd. Det kan hjälpa att bygga sessioner som bara överför skärmbilder till exempel när man är ute på stan. Men att samtidigt dra in och ut datorn i organisationens nät och haka in den i stort sett överallt utan att skydda den speciellt, det är lite säkert. Och där tror jag att vi kommer att få se ett antal lyckade intrång framöver i myndighetsnät.
Du tror att vargen kommer följa senare? Mm. Stefan, kommer vargen?
När det gäller mobilnätet, ja. Jag har ju CITIC har en lite annan syn på det här. För att vi pratar mycket om hotbilder, vi pratar om skydd vi behöver bygga. Och CITIC kommer ju, som ni säkert vet allihopa som är här, in i bilden när det väl har smält ändå. Så att jag kanske ser det här som en teknisk risk snarare än att jag gör en analys av hotbilderna. Men från mitt perspektiv som jobbar på Post- och telestyrelsen så ser mobilnätet lite annorlunda ut än internet. Mobilnätet ägs ju av operatörer och har inom sitt nät en oerhörd hastighet de kan agera med. De kan agera över hela sitt nät väldigt, väldigt snabbt. Och på det sättet så tror jag att den här, om det nu smäller, så kan dämpningen gå fantastiskt fort jämfört med att till exempel koordinera en respons över internet då, som oftast rör sig om att flera länder och flera tidszoner, flera språkzoner ska blandas in i det hela. Så jag tror att bilden ser lite annorlunda ut rent praktiskt. Sen är det väl också så att de här, om vi pratar om den sociala aspekten, så är ju mobiltelefonen någonting vi litar på väldigt mycket. Vi har den i handen och vi ser den som, jag vet inte hur många av er som någonsin har gått hemifrån utan mobilen, men jag känner mig ju lobotomerad tills jag går hem och hämtar den igen. Och det där beräkningskapaciteten som är en del av hjärnan då, den är man ju väldigt blind för. Den är väldigt sårbar på det sättet. Så jag tror definitivt att vargen kan komma, men jag tror också att vi befinner oss i ett läge att vi är rätt nära till hagelbössan, om jag ska säga så då.
Okej, Thomas, först säger vi så att det finns får på ängen och vi har ett hot. Och Svante säger att det finns ett hot där, men kanske ett större hot mot skada. Och Stefan säger att ja, det finns ett hot, men i och med att det finns så pass bra centralstyrning i mobilnäten så är det ganska lätt att åtgärda. Vad säger du som den främsta fearmongern här i samlingen?
Nej, jag tror väl att mobiltelefonen som är del av botnet är inte något stort problem. Eller kommer att bli något stort problem heller. För att det är ju så att antagonisterna, oavsett vilka de är ju också lata. De tar lättast i vägen. Och PC och de burkar som står på nätet, det löser deras problem tillräckligt bra. Det kanske är någon som någon gång kommer testa hur pass tekniskt möjligt är det och vad kan man göra. Men det kommer aldrig bli något stort problem, det tror jag inte.
Okej, då har vi en fråga från publiken. Då är frågan, hur mycket av de här problemen vi har beror på slarv? Och då vill vi ha ett svar i procent. Nu får du börja, Thomas. Stefan är frivillig.
Ja, men får reagera lite grann. Så i varje givet fall 50% är lika stor chans att det var slarv som inte. Jag menar det att det är nog, de flesta människor tror jag inte är tillräckligt medvetna om att det någonstans på företaget finns en väldigt elegant och bra skriven policy som, om man hade följt den, förmodligen hade kunnat avvärja problemet.
Så om vi bara läser vår policy och följer den så kommer vi undan 50% av problemen.
Ja, det tror jag.
Vesa ser ut lite sugen ut på att säga någonting där.
Ja, hur många procent består av slarv? Jag skulle säga 100. Frågan är bara, vem är det som är slarv? Beror det här intrånget, eller vad du ska kalla det, på grund av dåligt skriven programvara? Ja, men då är det någon programmerare som har slarvat. Beror det på att vi har konfigurerat systemet dåligt? Ja, men då är det en systemadministratör som har slarvat. Eller beror det på att användaren handhar utrustningen i strid mot policy eller i strid mot best practice? Så är det användaren som slarvar. Så 100% beror på slarv. Frågan är bara vem det är som slarvar. Och den procentsatsen vill jag inte uttala.
Ja, innan jag säger någonting om trasiga maskiner så får sånt flika in här.
Ja, nej, men alltså, just det där du säger om slarvigt skriven kod är ju ett intressant kapitel. Och där var jag på en konferens nyligen på en helt annan ort där man tog upp den här frågan och sa, borde inte myndigheter i Europa i det här fallet börja kräva att få fungerande programkod? Ungefär som i bilindustrin, där skulle man aldrig acceptera att en bil lanseras utan att ratten styr säkert eller växlarna fungerar och så vidare. Det kommer i version 2.5 möjligen. Va? Där borde det ställas striktare krav från myndighetshåll att det som installeras ska kunna fungera. Men där finns väl en väg att gå i programvaruindustrin, kan jag tänka mig. Man har ju börjat uppmärksamma det här med säker programmering och fixa problemen med buffrar annat först de senaste 5-6 åren.
Stefan?
Ja, jag vill, tror jag, säga emot Vesa, fast jag egentligen knappt törs det, och sen vill jag hålla med Svante lite grann. Nej, men det är med slarv. Jag menar, den ena människans funktion är den andra människans bugg. Och när man pratar om olika som bekvämlighetsnivåer när det gäller säkerhet till exempel. Vad jag tror är problemet, vad många människor inte gör, det är att de bryr sig inte om, eller människor eller organisationer för den delen, och tar reda på vad det är de förväntar sig ska hända och hur det på något vis motsvaras av vad som faktiskt händer. Man bryr sig inte om att göra den här kontrollen. Det är, där uppstår ett slarv. Men däremot så kan det vara så att två olika personer kan under användandet av exakt samma system tycka att den ena tycker det fungerar jättebra och den andra inte. För de hade helt olika förväntningar. De hade brytt sig om att kontrollera det här. Så att slarvet är kanske inte av en teknisk natur. Man kanske inte har skrivit dålig kod. Man har bara brytt sig om att ta reda på dåligt vad det var som man förväntade sig skulle hända.
Thomas?
Ja, det är ju bra att ställa krav mot de som programmerar som Svante var inne på. Men idag finns det inte förutsättningar att det ska lyckas. Man kan ju alltid ställa kraven, men att det ska sen ska genomföras. Och det som jag är ute efter, det är det här att programmering, alltså programmering på universitetsnivå när det gäller säker programmering, fanns först efter år 2000 eller 2001. Så alla programmerare som är utbildade innan dess har inte fått någon adekvat utbildning i säker programmering. Så det finns inte resurser att göra det Svante efterlyser. Inte än i varje fall, men jag ser gärna framåt att det blir fler som får möjligheten att lära sig det här. För att det här är ett stort problem idag.
Jag har en fråga till dig här. USAs krav på att få granska all data när man reser in i USA. Är det en del av en informationsoperation?
Var det med i det?
Ja.
Ja, amerikanerna har ju alltid jobbat öppet med sitt sätt. Och det är, jag skulle inte bli dugg förvånad. Det kan mycket, mycket väl vara det. Man säger att man ska skyddas från terrorism och så vidare. Jag vet inte om ni kommer ihåg amerikanska ambassadören åkte runt i Sverige till spetsteknologiföretag tillsammans med ett gäng experter. Det är deras sätt att jobba. Kineserna jobbar lite mer dolt. Så absolut. Det är ett av många källor att hitta intressanta företag som man sen ska titta närmare på.
Vesa, är du lika paranoid?
Lika paranoid som vem?
Som Svante.
Som Svante? Ja, jag är visst jag paranoid, men bara för att jag har fått min paranoia diagnostiserad så betyder det inte det att han tar fienden.
Det är sant. En liknande fråga. Google har ju vid det här laget samlat på sig nästan all information om oss. Och en man här i pausen frågade mig, kan vi verkligen lita på Google? Vem vill börja?
Det var en väldigt bra ställd fråga. Finns ett kort svar? Nej. Nej, men alltså alla företag av det här slaget, de lever kommersiellt. Jag menar, vi utsätter oss för en viss risk om vi litar på Microsoft också. Och låter dem automatuppdatera en stor del av samhällets datorer. Men det är ju helt omöjligt att, helt, vad ska man säga, omöjligt kommersiellt, de dödar sig själva kommersiellt om de skulle misslyckas och skydda uppdateringsfunktionen. Samma sak med Google lite grann. Skulle det komma ut att de missbrukar informationen så skulle de ju döda sig själva kommersiellt. Men,
Stefan?
Ja, samtidigt här, man måste nog återigen då definiera vad missbruk är. Man ska klart för sig att väldigt många användare idag, och det kan vara en generationsfråga eller en medvetenhetsfråga, de bryr sig helt enkelt inte. De bryr sig inte om att deras information blir använd på det här sättet. De lägger upp bilder på sig själva, de lägger ut sitt liv på nätet och allting. Att Google har några söksträngar att gå på, det är en ganska liten ytterligare bit i den här analyspusslen man vill lägga. Och så länge de inte gör någonting som är verkligen extremt utan bara kanske använder det här lite försiktigt på samma sätt som Facebook anpassar din profil eller vad det är för någonting, så tror jag att de kommer att komma undan med det alldeles utmärkt. Och det handlar egentligen nog inte om att lita på Google så mycket som att jag tror man kan lita på att de gör det bästa av situationen för sina aktieägare. Och jag tror att de flesta människor inte bryr sig.
Så det vi borde göra är att köpa lite aktier i Google och se till att de sköter vår integritet.
Ja, som myndighetsperson kan jag tyvärr inte utlåta mig om sådana saker. Men...
Kanske FRA kan köpa lite aktier i Google och se till att de sköter vår integritet.
FRA handlar inte med aktier. Så... Men det här med integritet, jag brukar dra det här för min 10-åriga dotter och hennes kompisar. Vad är det för skillnad på en bild på Facebook och en tatuering? Och skillnaden är då att statueringen kan man ta bort. Och det finns en pedagogisk utmaning att försöka förklara det. Och liknande tänker man ju då driva ett steg vidare och tänka på Google också.
Ja, vi är ändå inne på integritetsfrågor. Vi har en fråga från publiken som handlar om alla de här drakoniska skyddsåtgärderna med avlyssning och lagring som vi har tagit till för att skydda oss mot terrorister. Finns det inga andra bättre sätt att skydda oss som inte är lite integritetskränkande? Nu får Thomas Juling börja.
Ja, jag tror att när det gäller mot hoten från terrorism och så måste man jobba både kort och långsiktigt. Och det är ju hela världssamfundet då med USA i spetsen som har delvis satt oss i den situation vi sitter i idag med sin politik då. Så jag tror att de måste ändra sig, men jag tror att de är på väg att göra det också. Och kortsiktigt så måste man se till att inte de får det stöd i lokalbefolkningen i olika länder som de ofta får. Alltså ekonomiskt stöd från terroristerna för att kunna gömma sig där. Så. Utan det får västvärlden då stödja med de pengarna istället. Var det?
Du sa att vi egentligen borde utbilda våra egna medborgare att inte vara stödda terrorister. Var det så du menade?
Nej, jag sa det att när det gäller terrorism på lång sikt att inte jobba så att det är integritetskränkande för oss då. Det är det att stater får gå samman att stödja, se till att understödet för terrorismen runt om i världen inte blir så stort som det blir. För de stödjer ju in med pengar terrorismen för att kunna gömma sig, för att kunna blanda sig med befolkningen på många ställen.
Inrikta oss på deras finansiering helt enkelt.
Ja, fattiga människor som får pengar så gör att terrorister kan gömmas hos dem. Det är mycket så den biten funkar. Och tar man bort det stödet så får de svårare att agera. De får svårare att gömma sig.
Stefan, har du någon idé till icke-integritetskränkande terroristjakt?
Terroristjakt tycker jag är svårt att definiera vad som en terrorist. Jag jobbar inte med den delen av det här. Jag är mer civil av mig. Jag tänker genast däremot en militär term, och det är ju gilla läget. Jag tror man får acceptera att det kommer finnas människor som har väldigt lätt att från andra sidan planeten peta på en på ett obehagligt sätt. Och jag tror inte det lär ändra på sig så länge vi vill ha internet. Då kommer en annan fin akronym in i bilden, RTFM. Läs den fina manualen som kom med din produkt. Se till att du skyddar dig genom att använda de säkerhetsåtgärder som ändå finns. Tänk lokalt. Är det så att man möter motstånd i sin informationsinsamling i varenda litet steg? Om varenda e-mail är krypterat. Om varenda kommunikation sker över en VPN-tunnel, då går det nog inte så himla lätt i alla fall. Så att tänk globalt, men försök att agera lokalt på det här sättet.
Mm. Mm. Ja. Någon annan som har ett jättebra förslag?
Alltså, jag jobbar ju, och vi på KBM, vi jobbar ju inte direkt med terrorism. Det är ju liksom ett polisiärt område. Va? Men man kan väl säga att alla övergripande storskaliga metoder kan man ju fundera över effektiviteten i. Va? Vi har ju till exempel klassisk signalspaning då, som en annan myndighet jobbar. Va? Men det är väl som så att infiltration till exempel fungerar mycket bättre. Och om man nu ska komma över information, gäller frågan grundorsakerna till terrorism, så är det väl, som Thomas antydde, mycket viktigare att försöka få andra, eller få verklighetsperspektiven att skifta hos de som är involverade. Och när det gäller att hindra dem att kommunicera med varandra, det, jag menar, de har ju redan tillgång till kryptering och annat som gör det väldigt, väldigt svårt att komma åt. Jag menar, och då snackar vi inte om AS-256-512 och vad det kan vara, utan de jobbar ju ofta med kulturella koder och annat när de kommunicerar för att försvåra för omgivningen.
Okej. Vi har en fråga här om, för att det ska vara ett hot som ska realiseras så måste det finnas en sårbarhet i grunden. Det är väl kanske halva sanningen. Men finns det någon bra sammanställning på internet där alla sårbarheter är listade efter system? Det finns något som heter Common Vulnerability Index. Så finns de här Secunia. Ja. Men finns det några andra liknande tjänster eller några bättre?
Det finns ju en otroligt bra som svenska staten tillhandahåller genom den enhet som jag är chef över, CITIC. Jag vill ju gärna ta tillfället i akt och plugga lite grann för det. Som ni förstår. Vi bevakar ju de produkter och de system som vi tror har en, eller som vi tror och har fått indikationer på har en god spridning i svenska samhället. Är det som så att ni vill addera någonting till den listan av saker vi övervakar, så berätta gärna det för oss. Men i övrigt så finns det ju både kommersiellt och publikt tillgängliga databaser. De du nämnde är ju CVE-databasen är väldigt bra.
Så det finns olika listor. Man söker, så hittar man på Google.
Det kan man göra. Och ska man...
CITIC. Så finns det en som heter Common Vulnerability Index. Och så finns det en som heter Secunia, danskt företag som listar allting. Då också en fråga om hotbilden. Det här med att allting på senare tid har blivit så motiverat av att försöka få tag i hemlig företagsinformation och pengar. Det skulle ju tyda på att de försökte hacka sig in i minidatorer, AS400, stordatorer och allting. Men vi hör ju väldigt sällan talas om virusutbrott på stordatorer. Eller trojaner i OS400. Vad beror det på?
Ja, alltså, om jag får rycka tag i det. När det gäller finansmarknaden till exempel, som jobbar mycket med såna här datorer fortfarande, så har vi ju en anmälningsplikt där många av incidenterna inte når upp till anmälningsplikten i ekonomisk skala. Och det här innebär ju att vi har två skick. Det som kommer till polisanmälan och möjligen till allmän kännedom, och det som slinker under där diverse konsultföretag utreder. Och det går under 50 miljoner då i skala till exempel. Så att det är mycket som slinker undan. Det är inte anmälningspliktigt om man försöker hålla undan det.
Du talar ju för motsatsen. Om det är anmälningsplikt från 50 miljoner och uppåt, så skulle vi höra talas mer om stordatorer som är hackade och mindre om hemdatorer som är hackade.
Så skulle man kunna se det också. Men jag får passa den vidare till Vesa.
Tur att ingen på.
Det här med anmälningsplikten, det gällde ju de finansiella systemen. De var tvungna i den här gränsen som Stefan, eller som Svante pratade om. Glada hemanvändare kan ju anmäla även om de inte måste. Och sen så har vi det faktum att även om miljonerna snurrar i stordatorsystemen, så kommunicerar ju någon med stordatorsystemen, och någonstans i änden på den här kommunikationen så har man en Internet Explorer.
Så vargen kommer till stordatorn också då, alltså?
Nja, inte nödvändigtvis. Men jag menar, om lammen hoppar ut till stordatorn så kan man ju käka dem utanför. Då behöver vi inte gå in och äta i hönshuset.
Okej, nu är vi inne på frågan om insider och så vidare. Hur stor är alltså procentandelen missnöjda insiders och terrorister utifrån? Finns det någon siffra på det ungefär? Kan man skydda sig från hotet inifrån? Thomas Juling?
Ja, man kan ju jobba på det här, och det är ett ganska svårt problem. En av grundförutsättningarna är en schysst personalpolitik. En personalpolitik som uppfattas som schysst. Sen kan man med aktivt arbete också hitta de personerna som är sannolika att skulle kunna begå det här. Och hitta de här missnöjda användarna som kanske kan bli en säkerhetsrisk. För det visas ju att 70-80% av dem som gör intrång, insiders då, det är kvalificerade användare. Det är de som har kvalificerade möjligheter i systemen eller teknikfolket.
Kvalificerade användare eller IT-folket, sa du?
Eller IT-folket. Alltså på banksystemen, de som kan göra stora utbetalningar, de som kan transferera pengar, den typen av kvalificerade användare. Och de som sitter på IT-sidan. Det är statistik från svensk och amerikansk.
Så att alltså dels vara schysst mot folk som är schysst tillbaka, dels försöka hitta folk innan.
Ja, hitta folk. För det går att genom ett medvetet arbete lokalisera de personerna som skulle kunna tänkas bli det. Bli insiders. Sen också att närmaste chefens ansvar. Det är få som tar det här ansvaret att lära känna sin personal på ett bra sätt. Så det finns många vägar man kan gå som tillsammans ger en ganska bra grogrund för att slippa en del av de här problemen.
Då har vi en fråga från publiken som glädjande nog är en som jag hade tänkt ställa själv i vilket fall som helst. Och det är kul att ha så intelligent publik. Det har jag alltid. Vem ska ansvaret för min dator och dess säkerhet på internet? Ska jag ha det själv? Ska min ISP ha det? Ska den jag köper antivirusprogrammet ha det? Eller ska den som tillverkar datorn ha det? Nu får Vesa börja svara.
Jag tycker det är den som äger datorn som ska ha det ansvaret. Men det kanske är någon annan som borde kontrollera det. Men om vi tittar på hur det ser ut i trafiken. Du är ansvarig för att se till att din bil
är trafiksäker, men du måste kontrollera den varannat år eller varje år beroende på hur gammal bil du har hos Svensk Bilprovning. Det är inte helt otänkbart att man skulle ha något liknande. Men du får inte ha en trasig IP-stack på nätet. Upptäcker bilprovningen en trasig IP-stack så pratar de med din ISP och du är avstängd tills den är åtgärdad. Det är bara vilda fantasi här, men det, jag tycker inte att det är helt otänkbart.
Svante, ska ni bli ni på Krisberedskapsmyndigheten, ska ni bli det som kollar min data på internet när jag kör runt med en trasig IP-stack?
Det är rätt roligt, för att den här bilanalogin, vi satt och diskuterade de här termerna vid ett möte igår där vi tittade på det här med myndigheters ansvar och så vidare. Och där det finns regler, det finns ju till och med en föreskrift från Verva idag som säger att man ska använda sig av LIS-ledningssystem för informationssäkerhet, ISO 27000. Däremot så finns det ju ingen straff om man struntar i det direkt. Så att många myndigheter tar ju ganska lätt på såna här regler tyvärr. Där skulle man kunna tänka sig då ett system, spekulerar vi, som trafikskadeförsäkringen. Alltså, om man inte klarar av att leva upp till kraven så får man skicka in ett antal konsulter som ställer saker till rätta och myndigheterna får betala det. Det blir liksom en straff på skalan då.
Vi börjar med att myndigheterna sätter i sig själva och sen så kan de övervaka oss sen.
Ja, nej, men alltså lite mer organiserad form av att säkerställa att samhällets säkerhet fungerar. För jag tycker att medborgarna har rätt att ställa krav på att myndigheter fungerar, på att myndigheters webbsajter fungerar, på att om man nu ser den senaste årets spridning då av injektioner som landar på till synes legitima webbsidor. Va? Där har myndigheter ett väldigt ansvar.
Nu är vi kommande vart. Vad säger Stefan Pacific?
Ja, på tal om det här, det var en kollega i branschen som för ett tag sedan sa det att om medborgarna inte når alla myndigheterna under en dag eller två så kanske det inte händer så mycket, men däremot stänger vi av Facebook eller Expressen i 10 minuter så lär det skrika sig ett ordentligt, så jag vet inte. Icke som minst håller jag naturligtvis med dig, men jag tänkte på trafikanalogin här. Det här med bälteslagen. Det användes dåligt med bälte i Sverige tills vi införde en bälteslag. Och när vi då hade den här lagen och det var en böter på någonstans mellan 500 och 1000 spänn så steg bältesanvändningen dramatiskt i Sverige. Då kan man ju fundera på, är det så att den gemene svensken alltså värderar sitt liv någonstans mellan 500 och 1000 spänn? Det är ju det som är analogin här. Jag tror att en viss litet mått av att man faktiskt bryr sig om oss till att folk har säkra prylar på nätet kan vi nog komma undan med. Och det finns en del bra lösningar på det här. Det finns bland annat en holländsk ISP som har löst det på ett väldigt elegant sätt. Där man till början med tar betalt av användarna för att de ska bli mer begränsade. Man kallar det för bättre säkerhet. Och sen så säger man att om din dator är dålig och beter sig illa så blir du inledd i en liten begränsad area. En liten där du bara egentligen kan surfa till programuppdateringssajter och där du inte får göra någon större skada på andra datorer omkring dig. Då. De här två sakerna i kombination, det vill säga att man blir upplyst, man får feedback om att man gör någonting som är fel och dessutom får hjälp att lösa problemet. Det tror jag nog är en framkomlig väg. Och då, i det läget, så tycker jag då ska man definitivt ge ägaren av maskinen fullt ansvar för vad som händer. Om det är så att man har så att säga verktyg att hantera situationen.
Med rätt piska och en saftig morot så skulle vi kunna få användarna sköta sin egen säkerhet.
Jag tror att människor beter sig som de mäts. Och det är på något vis egenintresset som styr hur man som människa fungerar på slutet. Och jag tror nog att det är den enda person som kan ta ansvaret är den som sitter framför maskinen och äger maskinen.
Thomas Juling, tror du på det?
Ja, nej, jag håller delvis med. Jag tror att det ytterst måste vara den som äger och använder datorn. Men med kanske ett större ansvar lagt på operatörerna. Men sen ska också myndigheterna komma in och ge stöd och hjälp i de här frågorna. Eftersom de flesta upplever det som ganska komplexa saker. Så det är en kombination av flera då. Men myndighetsstöd som KBM, CITIC och FRA då. Att komma ut med teknisk information som alla förstår. Som hjälper dem på traven så att säga. Och sen kanske lite grann som Vesa var inne på där med någon slags besiktning så småningom.
Okej, nu har vi pratat om hotbilden ganska länge, men om nu olyckan är framme, om man börjar misstänka att man har objudna gäster i datorn, vad ska man göra då? Nu får du börja prata, Thomas.
Ja, steg ett, begränsa skadan. Så att säga, på ett kontrollerat sätt, rycka ut kabeln till internet eller vad ni nu har, TP-kabeln till datorn. Begränsa, så att är det på väg information ut någon som skäl, så gäller det att okej, nu har vi upptäckt det, nu kan de inte skäla mer än vad som redan har försvunnit. Så steg ett är begränsa skadan. Det är oerhört viktigt. Sen när man har gjort det, så ska man ta in expertis som förstår det här med computer forensics, att kunna säkra bevisföring. För går man själv in där och inte har kunskapen, så kan man förstöra bevis som är viktiga för polisen sen att kunna spåra vidare. Så att begränsa skadan och ta kontakt med experter som förstår hur man hanterar sånt här.
Om man hemanvänder eller enskilt företag och inte har råd att ta in en datasäkerhetsexpert, vad ska man göra då som steg två?
Det finns ju bland annat ett råd och tips för just intrång som Rikspolisstyrelsen har. Den finns på polisens hemsida. Och det finns utspritt lite grann. Där är en A4 med 20-30 råd hur man ska agera om man råkar illa ut. Så det kan vem som helst ladda ner och läsa. För den lägger de ut där.
Stefan, vad har du för tips för den som får en datorsmittad?
Det fina i det här, det är ju att man kan faktiskt, man behöver inte göra nästan någonting alls, eller egentligen så lite som möjligt när det väl brinner, utan man kan göra det mesta i förväg när man har gått om tid och funderar. Man kan sitta där i morgonrocken och fundera på, vad skulle jag säga till pressen om det var så att mitt företags kundregister läckte ut? Då kan man skriva en pressrelease i förväg om man nu äger ett företag. Man behöver inte göra det just precis när det väl brinner. Det är egentligen samma sak när du är hemanvändare. Du kan redan i förväg fundera ut, vad har jag på den här maskinen som är känsligt? Vad har jag mina banktransaktioner eller vad har jag för någonting? När det väl smäller, eller när man tror att det har smält detta, så jag håller med Thomas om att man ska försöka avbryta det hela. Allra först kanske man ska avgöra om man har faktiskt råkat illa ut eller inte. Men de flesta människor tror jag inte har större datamängder än att man förmodligen kan börja med ett rent bord. Man lyfter undan sitt eget proprietära data, man rensar maskinen och man kör igen.
Så ut med bena dokumenten, rensa maskinen, virusskanna dokumenten och börja om från början?
Ja, för en hemanvändare tror jag säkert att det är praktiskt att göra så.
Hur länge ska man vänta med att dokumenten har kallnat så att man vet att de uppdaterade virusdefinitionerna hittar det som togs in i datorn?
Jag tror man ska fundera på vart de här dokumenten kan ha tagit vägen och vad det är som är som kan ha läckt ut. Och när man väl har ringt runt till alla människor som är berörda, så har säkert en lagom tid förflutet.
Okej. Svante?
Ja, det finns ju flera olika saker som kan inträffa, till exempel då identitetsstöld, dokumentstöld, lite annat. Va? Många av de angrepp som sker idag är ju inte, vad ska man säga, de är ju inte breda, utan, eller de är inte breda i den måtton att de har vänder sig till många och ska skapa uppmärksamhet, utan de är dolda och syfta till att till exempel bygga upp botnät och liknande. Så att egentligen så ligger de ju residenta i maskinerna. Man kan ha både en och två och flera liggande i maskinerna. De ska ju inte märkas överhuvudtaget. Infektionerna är så pass intrikata så att egentligen är väl det bästa metoden att blåsa ut burken ganska snabbt. Och då gäller det att ha lagreserv kopierat. Om jag vore en privatanvändare idag skulle jag först och främst se till att skaffa separata hårddiskar, raidade eller motsvarande, för att spara familjebilder. Det tror jag är det vanligaste. Vi kommer att se en hel generation av familjebilder raderas ut de närmaste åren.
Så enda sättet är att blåsa datorn, och det viktigaste är att rena dokumenten, så det bästa vi ska göra är att skapa backup innan.
Ja. Förebyggande skydd.
Visa?
Ja, väldigt mycket kan man göra innan det väl händer. Se till att ta backup. Jag själv hjälpt till ett antal bekanta med deras datorer som har varit i större eller mindre fel på. Och prio 1 har alltid varit våra foton. Kan du få tillbaka våra foton? Du behöver inte titta på dem. Nej, men och det andra, man kan se till så att klockan går rätt. pressrelease som Stefan var inne på, ja det är väl bra, men de här tekniska grejerna, se till att göra backupper, se till att klockan går rätt, se till att logga all nätverkstrafik. Ja, det är väldigt mycket som inte går att utreda om man inte har förberett.
Okej, nu är tyvärr vår tid ute. Men som tur är så är det så att just det här vi pratade om med den här olyckan är framme och incidenthantering i praktiken. Det är syftet och ämnet för nästa paneldebatt. Den börjar här. Klockan 13.40. Fram tills dess är det lunch och lunchen serveras i kabaré här i huset. Och med det så vill jag tacka er för att ni kom hit. Och så vill jag tacka panelen med en liten applåd.